Drabalabamba.
Dralalabanda kandabandanganda kambadorondo.
Kambarido kalalakandatondo.
Kadabarashta kadamunorokoton hirakatemba. Tistara kadambata daratushta feda.
Ett helt avsnitt.
Vi börjar bara så att den går ut till alla pingstvänner. Tjökadakabanda dada dålig liturgi dödar. Tjökadakalanga dabadanka. Du har varit på retreat här. Jag hör hur fromheten bara liksom så strålar ut ur din röst.
Det bara bubblar över.
Du har haft retreat. Du har hållit dig retreat, Kristoffer Lindell.
Ja, ska vi börja här eller ska vi börja från början?
Nej, vi börjar här. För att jag bara är så här. Du är en sån mångsysslare, va?
Men kan vi inte köra uspen först?
Ja, men det kommer. Men bara tro på mig. Är det du eller jag som klipper?
Det är det.
Jo, men du är en sån mångsysslare, va, Kristoffer Lindell. Du är ikonmålare.
Yep. Så här,
fotograf, präst, EFS-kommunikatör. Och numera kan du också skriva på ditt CV att du är retreatledare. Det är riktigt, alltså är du i sådana här lite sådana kretsar där man är ute och snackar sådär?
Det är ändå så typ tredje retreaten jag håller. Så att
Det är det jag menar. Det är först nu att kunna skriva det under så här. Kristoffer Lindell är ikonmålare och retreatledare.
Sån Mange Malmö-feeling på den då.
Då kommer tanterna till Svenska kyrkan sån. Ja, tankar för livet på onsdag kväll.
Yes. Ja. Det är då de börjar trilla in. De riktiga giggen. Företagsgiggen som vi kallar dem.
Kristoffer Lindell.
Ja.
Vad är det lyssnaren lyssnar på just nu?
Detta är Dålig liturgi dödar. Det här är podcasten som din ungdomsledare varnar dig för.
Är det en sann historia?
Det beror på vem man frågar.
Jag frågar dig.
Då är det en sann historia. Jag tror att jag hade varnat för vår podcast när jag var sådär 20-någonting.
Jag minns inte att jag varnar för så mycket. Varnar du dina kids för något?
Men du var redan liberal på den tiden.
Dålig liturgi dödar. Välkommen till vårt andra avsnitt i vår enda säsong eller vår tredje säsong. Eller vi gör väl inte riktigt det här med säsonger, tror jag. Vi släpper bara avsnitt.
Det var ju någon som sa det så här. Börja och kör säsonger så man vet vart man är någonstans. Till dig, Johanna, så säger vi nej. Tobias Elof Hallin heter du. Du är pappaledig präst. Pappaledig bibelskolelärare. Pappaledig, också lite av en multikonstnär skulle jag säga.
Multikonstnär, ja.
Vi ska ju prata lite om det idag, men jag säger så här, du är en av de mest kreativa människor jag känner. Och en sak där man märker, för ditt mående har ju varit lite så här upp och ner genom åren. En sak där man märker att du så här, nu börjar Tobias må bra igen. Det är när du är kreativ.
Ja.
Man märker så att du får idéer och du pallar liksom göra grejer och få så här märkliga hyss och så för dig.
Jo, men det stämmer ju. Det kommer vi kanske komma tillbaka till. Alltså, dagens avsnitt handlar ju om kreativitet, helt enkelt.
Ja.
Och jag har ju, alltså, nu har inte jag någon klar diagnos sådär, men jag är inte tillräckligt sjuk för att klassas som bipolär.
Nej.
Men jag har de där svängningarna.
Men du är inte tillräckligt frisk för att inte klassas som att det är någonting.
Bra. Nej, precis. Nej, men jag ligger nära. Det finns något som heter cyklotomi som liksom läkarna ibland har pratat om. Att jag kanske ligger nära sådär.
Okej. Okay. Vad innebär det?
Ja, men kan du någonting om bipolär sjukdom eller?
Ja.
Ja, då har man ju sina, om man är riktigt
som att jag vet skitmycket om det, men jag tror att jag har ett hum.
Sådär. Du har dina perioder liksom av mani och inte mani och sådana grejer. Och är du bipolär typ 2 som också finns, så har du också, sådär, och kreativitet hänger, många bipolära är väldigt kreativa liksom. I perioder de är uppåt så att säga. Och så är de väldigt depressiva när de är i neråt perioder. Och det där har ju också, fast inte så extrema svängningar liksom. Nej, alltså, det blir inte så sjukt uppåt och inte så sjukt neråt oftast liksom, i mina, utan jag har kortare perioder eller cykler då av det här liksom. Och det där hänger ju, för mig hänger det ju väldigt, som du nämner där, alltså det hänger ju väldigt tajt ihop med mitt mående. Alltså i perioder kan jag göra hur mycket som helst. Ja, alltså har mycket idéer och jag får liksom skriva rollspel. Alltså, sådär, jag har ju massa kompisar bara, men han är ju så sjukt produktiv, Tobias.
Ja, precis.
Släpper så mycket idéer liksom, och poddar och allting. Och de ser ju alla de här veckorna där jag ligger i ångest liksom. I min säng och knappt orkar laga mat.
Liksom. Ja, men precis. Men alltså, nu är det ju inte så här, nu vill jag inte in här och stjäla din Oscar, eller vad heter det?
Det vet jag inte. Ta min Oscar.
Jag vill inte in och stjäla din Oscar här nu. Men jag tänker att, jag har nämligen, känner igen mig själv i det där också.
Mm.
Av att ha, fast jag har aldrig liksom, jag har aldrig varit... Om du har något så här, så att du inte riktigt kommer upp, du har inte riktigt så låga och höga, så är jag ännu mindre. Men jag kan ändå verkligen känna igen det där. Jo, det att jag också kan ha liksom perioder då jag är väldigt, och sen så kan det bara ta stopp. Alltså jag får ingenting gjort. Inga idéer händer och jag bara, allt är bara mörkt, känns det som. Jag bara ligger och sova i en vecka liksom.
Nej, men visst, men i grunden tror jag det bara, alltså, det är bara mänskliga grejer och så kan det vridas till för vissa diagnoser och sådär. Liksom. Så absolut, men jag tror ju att alla...
Du tänker att det
är
som är
ja, synden? Nej, men nu är jag hobbyfilosof och psykolog här.
Ja.
Jag tror att överlag människor som dras till estetik och kreativitet och sånt skapande liksom, som du gör,
just det,
har till viss grad mer och närmare till de här svängningarna än vad kanske andra människor har som inte dras så starkt till det. Och det här det finns ingenting som bygger upp det här mer än min killgissning liksom, och en känsla av hur jag tycker världen har sett ut.
Liksom. Ja, just det.
Och det kan väl jag se också väldigt vissa, det är ju för jävligt när man mår skit som jag gör ibland då, återkommande. Men mer och mer med åren så börjar jag också bli så här, nej men jag skulle ju inte heller ha gjort alla de här andra grejerna.
Ja, just det.
Så mycket om jag inte hade haft det. Alltså det här är baksidan och det är mynt som gör att jag också är produktiv och gör saker. Alltså, sen kan jag lära mig hantera det här på olika sätt, bättre eller sämre sätt. Men,
just det.
Men att liksom helt önska bort det har jag nog slutat göra. Jag kan önska att jag ska hitta bättre sätt att hantera det på, men inte, för då, det är en så pass tydlig del av vem jag är och min personlighet och sådär. Så det är kanske en blessing in a curse, eller the curse in the blessing, eller något sånt där. Jag vet inte om man ska säga.
Ja, men till slut så blir det ju lite som ärkebiskop Antje sa när hon fick frågan hur det var den första kvinnliga ärkebiskopen. Så jag vet inte, det är det här enda jag vet. Jag har alltid varit kvinna, så jag vet inte hur det är på något annat sätt. Mm. Liksom. Mm. Men det blir en del av en, och till slut får man lära sig att bara acceptera eller hantera att man är den man är.
Sen, man kan ju alltid köra den här som jag vet att både psykologer och präster kör det ofta när man själv har mått dåligt. Man bara, det här kan jag använda sen i mitt jobb. Det är bra. Så blir det lite bättre. Liksom. Ja. Då kan man känna att men det var det ändå bra och produktivt. Eller sådär, liksom.
Ja.
Så det är ett mål av representationskompetent. Här är allt annat som Jesus säger, ta och ät. Kom och ta och ät.
Kristoffer Lindell.
Ja.
Kreativitet. Du ritar eller målar eller skriver fram ikoner.
Mm.
På en gång, det är ju absolut ett estetiskt arbete. Och det är kreativt i att det skapar någonting. Alltså den här ikonen liksom,
just det.
Fanns ju inte innan du gjorde den. Den har du skapat ju av färg och trä och äggtempera. Och liksom,
ja, men precis. Ja.
Någon lack och lite sådär. Och bön, hoppas jag.
Och lite färg och lite ägg.
Precis. Ja. Ja, men den fanns ju inte innan. Men på samma gång så tänker jag, när jag ser det där, att det är ju inte kreativt i det där klassiska ordet, nu skapar jag fritt.
Liksom. Nej, verkligen inte.
Hur tänker du kopplingen är mellan liksom, alltså, för du är ju, å andra sidan då, så är du också musiker och du gör sådana andra saker, du gillar att skapa saker fritt, så att säga, kreativt. Känner du själv att, känner du någon skillnad där, eller är det bara olika grader av liksom konstnärligt skapande, eller?
Ja, men jag, på ett sätt så tänker jag så här, att kreativitet är någonting som, alltså att vara kreativ är någonting som alla människor är. I det att vi tar någonting som så att säga redan finns. Ett träd, så gör vi ett bord. Eller blanda betong och så gör vi ett hus. Alltså alla människan är skapad kreativ. För att Gud är skapare så finns det gudslikheter som är också kreativa och skapare. Och att det ligger i människans natur att vårda, att ta hand om, att kultivera skapelsen.
Precis.
Sen så tror jag att det finns olika grader och olika liksom gåvor i det där. Men jag har också tänkt mycket på det där att kreativitet, alltså jag tror att vi idag har också en bild av kreativitet som ibland kan bli ganska inlåst. Alltså det blir precis det där du talar om. Det är liksom konstnären som sitter i ett mörkt rum och så bara pling kommer idén och så skapar den fantastiskt utifrån ingenting.
Liksom. Något helt unikt.
Något helt, har aldrig funnits innan.
Mm.
Och det är det vi mäter på något vis kreativitet ifrån. Mm. Och det kanske är det som är kreativitet. Att jag bara försvårar det för att få in mig själv
i detta. Jag tänker ju att du är inne på något annat här som jag vill koppla till.
Jag tänker att vi behöver liksom bredda också begreppet. Mm. Sådär. Och på ett sätt är ju verkligen ikonskrivandet eller ikonmålandet är ju ibland känns det som ett hantverk. Liksom. Man tar en bild och så målar man av den.
Mm.
Och så blandar man färg och så blir det nästa. Men än en gång, jag återkommer till bilden av ikonografen som predikant.
Mm.
Alltså det kan också kännas lite, man sitter med samma text igen. Mm. Liksom.
Mm. Mm.
Och så vet man någonstans att nu ska jag göra ett hantverk, det här ska bli en predikan. Det är jag som kommer predika igen över samma text som jag gjorde för 3 år sedan. Det kommer inte bli samma predikan, men det kommer ändå kännas igen. Det kommer inte vara så jättestor skillnad. Och det är inte poängen heller. Poängen är liksom inte att det är att skapa något kreativt nytt varje gång heller. Liksom. Men där kan jag ändå tänka mig att det skiljer sig lite grann från annat skapande. Liksom. Eller gör det det?
Jag är inne på att det inte gör det. Alltså att kreativitet och skapande egentligen alltid handlar om att finnas i en tradition som vi så gärna gillar att prata om i den här podden.
Ja.
För att skapa från intet så att säga.
Mm.
Det här är ju en intressant grej vi också kan glida in på här, men det egentligen gör ju inte ens Gud det. Alltså det finns ju någon som brukar prata om att Gud skapar ur intet.
Uh-huh.
Men jag tror att det är Julian och Norwich som säger att nej, men Gud skapade inte. Nej, det är Irenaeus tror jag, av Lyon, som säger att nej, men Gud skapade egentligen inte ur intet, alltså ex nihilo, utan Gud skapar ju från sig själv, alltså ur Gud.
Mm.
Så skapelsen kommer inte ur intet, utan från Gud. Mm. Och det är ju ändå ganska extrem skillnad på de två synsätten. Liksom. Att om Gud står helt skild från skapelsen och skapar någonting så här utanför. Eller om det är någonting som flödar ut från Gud självt. Sådär. Men låt oss säga att det ändå sker då, ur någon slags intet. Liksom. Det är kanske enda gången det gör det då. Allt annat skapande är att bygga vidare på byggstenar och saker som andra har gjort. Eller Gud har gjort, eller naturen har gjort. Och tänker mycket på det. Vi behöver inte vara så fromma. Vi tar mina live-grejer när jag åker på live.
Mm.
Och så åker jag på postapokalyptiska live. Så ska vi se skitiga ut med kläder som är liksom, de såg inte så skitiga och slitna ut. De ska se skitiga och slitna ut på rätt sätt så att det känns liksom, skapa rätt stämning. Liksom. Och det där är ju ett hantverk då som man lär sig. Och genom att kolla på hur andra gör.
Mm.
Man själv gör det. Man lär sig av varandra i online-communities liksom.
Mm.
Så får man olika tips på hur man kan patinera kläderna på bra sätt, hur man kan skapa fake-rost utan att rosta sönder saker på riktigt.
Precis.
Och sådana grejer. Och det där är ju egentligen vad en tradition är. Alltså, eller gemenskap. Och där ökar ju kreativiteten. Alltså, när jag får prata med andra och lära mig av dem och kopiera dem och sno grejer och sådär.
Precis.
Det är då jag blir som mest kreativ. För då får jag verktyget att använda och få en tradition. Då får jag det leksaken jag behöver för att leka med, så att säga.
Precis.
Och det här är återigen en sån här hobbypsykolog-test som jag såg någon gång. Och så man testade vad som går mest kreativitet. Att komma in i ett tomt rum utan någonting i. Och så fick man säga, jag vill ha det här och det här för att skapa det här. Och andra fick komma in i ett rum som var fyllt med olika material och grejer och lite andra målningar och sådana grejer. Och i den här mätningen då, jag har ingen aning om hur vetenskapligt det här är, men jag tycker det passar det jag försöker säga, så vi tar det som vetenskap. Så var det ju faktiskt där man kom in i ett rum där det fanns saker att använda redan, ja, och bygga vidare på. Där de mesta kreativa uttrycken kom till uttryck.
Ja,
liksom. Ja. Och det blev mer låsningar i det andra, så att säga.
Ja, men och här rör vi just också, tänker jag, nära. Om du är så duktig och så här folklig och härlig, så blir jag så här och tänker direkt, det är ju det här som ligger så nära den sakramentala teologin. Alltså det är det här sakramental teologi handlar om. Att Gud tar, att Gud egentligen djupast sett, att Gud använder materia för att frälsa oss. Vi läser det i berättelsen om Jesus, liksom, där han använder spott och lera för att göra någon blind, liksom, så att han ser. Bröd och vin, olja, vatten till dopet. Alltså det är hela tiden någonting som också redan finns i skapelsen.
Det du drar här är ju det att så här, jag har ju mitt go-to-vigseltal.
Ja, just det.
När jag behöver när jag inte hinner skriva något kreativt nytt,
ja, just det.
Så är det alltid att Gud samarbetar, gillar att samarbeta. Och samarbeta med materien och med oss. Och, liksom,
ja. Ja, men precis. Och hela inkarnationen är ju det. Så den som inte, alltså, varje kristen måste på någonstans köpa att Gud frälser oss genom materian. Mm. Om inget annat genom sin son som är materia, bland annat.
Ja, men och egentligen så är det ju ett problem för oss för att vi har skapat en motsättning mellan materia och ande.
Precis.
Eller materia och själ. Precis. Där gjorde man ju Gud till, ja, man gjorde Gud till den andra, den som är utanför. Och på ett sätt så kan man använda det för att förstå att Gud alltid är större och djupare. Och då är det rätt att tala om Gud som den andra, alltså den onämnbara eller den outforskade.
Transcendente.
Ja, precis. Absolut. Men om man tänker så hela tiden, att man delar upp verkligheten, så, då blir ju Gud och själen och det som, då blir det andra. Liksom. Mm. Men nu vet jag inte vem som sa det här, men är Gud den andra ytterst sett, eller är Gud den som är djupast av allt? Och ser man Gud som den som är djupast av allt, alltså i materien också, den som är materien i djupast av allt, alltså om vi går tillräckligt långt in i allting, så finner vi Gud, liksom. Då blir det ju inte heller så här, om Gud använder materien, utan materien är ju från början skapad utav Gud, som jag nämnde här då, nu blir det ju en snygg koppling till det, så att ur Gud kommer ju allting, liksom. Och mot, det är också det som Paulus pratar om, alltså en dag kommer allting sammanfattas i Kristus, så att Gud blir allt i allt. Liksom. Så att vi rör oss ju hela tiden inom Gud självt på det sättet.
Ja, men precis. Och så tänker jag också där, liksom, kopplingen till då att skapa i en tradition. Jag tänker också att, och det här är också bara otroligt hobbyidé historiskt, men är det inte ofta så stora, liksom, innovatörer har arbetat? Alltså man har inte, hur många har liksom stått helt fria från allting och bara hittat på en helt ny grej. Utan de absolut flesta har ju jobbat i så här, det är oftare varit reformation än revolution. Alltså man har ofta tagit någonting och så har man vidareutvecklat det. Man kanske hämtat inspiration från en annan tradition och så har man satt ihop det med sin egen och så har det blivit någonting nytt.
Ja, men, och även när det är revolution så bygger det på att man revolterar mot någonting som innan. Så revolutionen hade inte varit möjlig utan det innan, även om det är totalt brott, så att säga.
Precis.
Så det är bara så det är.
Liksom. Precis.
Så kreativitet om man inte kopierar eller använder sig av eller det som var det, alltså, vem var det som sa det? Var det Picasso som sa att stora great artist stil? Och det,
som är det. Jesus sa, stora predikanter gör det också.
Det var Jesus, ja, precis.
Det var Jesus.
Kristoffer Linnell?
Ja.
Jag tror det var 2007 eller 2008.
Ja.
Jag står på ett regnigt frizon. 2008 var det. Det var det regniga frizonåret.
Ja.
Kommer fram en man. Som jag, ja, han kommer fram. Och så säger han, den här killen tror jag du kommer... Jag tänkte att ni ska träffa honom där.
Ja, ja.
Och så är det en snubbe i en regnkappa. Han har någon sån här sydväst på sig. Mitt minne har i alla fall en sydväst på sig.
En, en grön sydväst.
Ja, en grön sydväst. Med jättelånga, skittunna dreads.
Ja.
Jättemånga. Alltså typ 100, liksom.
Ja.
Och så bara, han spelar ett band som heter Slow Track.
Ja.
De ska spela här ikväll, tror jag.
Ja.
Jag tror, ja. Jaha, så började jag prata med den här mannen och han hette Kristoffer Lignell och skulle bli präst.
Ja, just det.
Då försökte jag träffa dig. Slow Track. musik. Om vi bara ska bli lite så, berätta lite. Vad är det här? Vad är det här?
Alltså Slow Track är ju fortfarande inte nedlagt.
Nej, det
så är det. Det är ju vårt post-radioheadianska rockband. Ja, vad mer ska man säga?
Nej, men det är fantastiskt. Hur kom du in i det här? Hur kom du in i det här med musik? Var kom det här ifrån? Liksom?
Ja, men så här är det. Alltså att jag brukar säga det när folk så här, när jag pratar om skapande och kreativitet med folk. Så brukar jag liksom säga det att jag har aldrig själv sett mig som kreativ. Jag har aldrig upplevt mig själv som liksom skapande eller kreativ. Och jag börjar fundera på om det mer och mer, om det handlar om att jag har haft så fruktansvärt kreativa människor i min bekantskapskrets. Som bara gjort att jag har tänkt att nej, men min kreativitet är ingenting gentemot de här människornas. Så jag är inte kreativ. Och en av de där fruktansvärt kreativa människorna är en av mina äldsta vänner och bästa vänner, Kristoffer Wallin. Som är en sån där gudabenådad musiker. Geni är han. Och han har liksom, sen vi konfirmerades, så har han liksom dratt med mig på musikgrejer. För att han har väl behövt någon som sjunger helt enkelt. Som du behövde någon att vara liksom medförfattare till boken. Att du säger, vem tar vi? Vi tar någon, det är roligare. Det är roligare om det ser ut som att vi är två.
Nej, men jag ska komma tillbaka till sen det här med... Men alltså att jobba tillsammans med folk kreativt. Absolut. Mot att jobba själv. Ja.
Absolut. Nej, men så Stoffe har liksom varit den som har dratt med mig i musikgrejerna och liksom låtit mig hänga med. Ja. Och det har kommit till en punkt att jag för kanske en 2 år sedan, liksom, när vi pratade någon gång, sa till honom så här att alltså, om låter det skit, så säg till. För då kliver jag åt sidan. Alltså jag måste inte göra det, utan du får, för jag har inte koll riktigt. Mm. Men tycker du att så här det funkar? Men jag vill verkligen att du är ärlig och säger till. Så då 2006-2007 där så drog vi ihop, då ville vi göra poprock. Stoffe är sån här jazz-snubbe egentligen i botten. Mm. Och så bara ville vi göra konstig poprock. Så då gjorde vi det.
Och det låter så här.
Innan det sätter igång.
Det handlar om en tågresa. Yeah. Mellan Eslöv och Arvik.
Arlöv.
Arlöv.
Det går så sjukt mycket tåg till Arlöv. Mm.
Ja, men alltså vilken banger ni släppte. Slowtrack av Slowtrack. Alltså.
Ja, visst.
Ja, det jag plockade upp var There's a train approaching någonting sådär. Och så just bara det. Doors are closing. Bla bla bla. Det nästa stopp, Eslöv.
Eslöv. Alltså det är väldigt roligt för att när vi skrev den här texten.
Ja.
Och jag har inte riktigt reflekterat över innan, för det var så självklart så länge liksom. Men jag märker ju när jag lyssnar på den nu, och det var några år sedan jag lyssnade på den, att det här är så, jag är så tydligt upp i någon sån här dekonstruktionsfas.
Ja.
Liksom. Att saker och ting som tidigare var ganska självklart sådär. Som jag tror det är lite i texten är det lite där, lite grann så här, det där tåget som bara rullar på och det åker och folk bara går av och in och man sätter sig liksom, pendlar resan och så är det som att man vaknar en dag och bara märker att det där tåget leder ingenstans, eller jag vet inte ens om jag ska vara på det här tåget.
Mm.
Och så kliver man av och så är det bara tågspår kvar och så inser man det här. Det där tåget, det må hända att det verkar som att det kommer att ta mig snabbt någonstans. Men jag vet inte vart det tar mig och jag vet inte om jag vill dit. Så då får jag hoppa av och gå istället. Mm. Typ något sånt tror jag det skulle handla om.
Mm. Mm. 2007, på tal om det att alltså. bygga på tradition så hör man ju då, som du var inne på här, post Radiohead,
visst.
Postrock-grejen liksom. Men absolut. Man hör ju också lite, det är någon i bandet har ju spelat hårdare musik.
Ja,
så det är ju sådana flyttningar det, här och där.
Absolut,
liksom.
Men det absoluta majoriteten är ju jazzsnubbar.
Mm, men de kanske också har spelat lite hårdare projekt någon gång.
Ja, och lite läkter och grejer. Och
ja, grejer det och hörs sånt, ju absolut. Liksom. Mm. Ja. Man kan ju tänka så här, när ni körde soundcheck så tog det ungefär lika långt som hela våran konsert.
Det, exakt så. Den där frisomspelningen,
ja.
Då var det verkligen så här till... Vi kom dit med så sjukt mycket folk och så sjukt mycket grejer. Alltså det var så överdimensionerat allting.
Mm.
Så du vet, vi spelar på en sån liten liksom där bilda scenen eller någonting. Och du vet, vi börjar packa upp våra grejer och det tar 5 minuter och sen börjar Stoffe så här till ljudteckningen. Du, vi behöver lite lineboxar här. Jaha, vad är många då?
Mm.
5-10 stycken? Va? vi har bara 2 till. Ja. Men det skiter jag i. Det är bara löst det liksom. Vi ska ha 8 lineboxar till nu. Annars kan inte vi spela. Det blir ingen spelning. Okej. Så nu gick det låna som bland andra scener. Och det är kaos. Ja, det var roligt.
Ja.
Vad gjorde du 2007?
Vi arrade ju virustältet då bland annat på frisum.
Ja, just det.
Ja. Jag tror inte det var 2007 vi hade, men vi hade ju, jag tror det var 2008 eller 2009. Så körde vi ju spelningar i tältet också. Innan hade vi bara haft lite DJs och reggae. Men då körde vi ju, kom ju Tekla Knös tillbaka.
Den ja, gamla precis.
Legendariska punkbandet.
Och ja, så precis.
Frison hade försökt boka dem under några år. Men det hade liksom aldrig blivit av. Och jag och Marcus som är död nu, vila i frid. Han hade ju mått ganska dåligt också. Depression och annat.
Ja.
Så de hade liksom, men så bara fick jag till att men det passar, vi kan komma och spela. Och virustältet för alla er som inte fattar är ett gammalt slitet militärtält med tjecker som luktar rök liksom, på en from festival. Så
alltså det var verkligen tältet som din ungdomsledare för kyrkan varnade dig för.
Ja, det, så var det ju, absolut. Men man fick gratis te så att vi bjöd in massa ungdomar ändå.
Absolut.
Ja. Nej, men så hade vi spelningar och det rymde kanske egentligen 40 pers liksom, framför scenen.
Men det var kaos, var det?
Det börjar komma, sen när Tekla Knös spelar så kommer det uppåt 400 pers då.
Ja.
Och bara liksom, det står runt, alltså folk ser ju inte. Alltså nej. Det är så tjockt med folk, men man ser huvuden framför sig och så spelar på ett litet PA. Och arrangörerna på frizon då, de försökte bara, nej, vi måste flytta till stora scenen liksom, kom igen nu.
Ja.
Och jag är fortfarande stolt över att vi då bara, nej men det gör vi inte liksom. Det här är vår scen, det här kommer bli episkt. Om vi gör det så här, då blir det episkt, annars blir det... Kanske episkt, men det blir inte samma grej.
Nej, precis.
Och det finns, man kan googla på YouTube här, Tekla Knös frizon, och så kan man få se riktigt svettig punkig spelning.
Ja, det är liksom. Sjukt alltså. Men då var ni igång med, ja, med Svarteskär?
Ja, men då, alltså då blev det så här, vi skulle egentligen vara förband, men Marcus var så trött så att de fick spela före oss Tekla, så vi spelade efter dem. Så det blev så här, lite snett att gå på. Dels var det ju så här, det var ju ingen som orkade liksom röja till oss som hade röjt till Tekla. Jo, men det var lite gäng, men då hade vi vår första liksom nyspelning kan man säga. Jag har ju spelat i punkband sedan många år tillbaka, men
Men när drog ni igång Svarteskärm liksom?
Ja, men det är ju 2005 kanske. 4 eller 5 vi drar igång. Ja. Sen kör vi lite olika år. Jag och Haga är de enda konstanta medlemmarna som har varit. Fast ja, nu det. Då sen vi börjar släppa saker på riktigt sånt så är ju Ola Elmqvist och lite folk varit med också. Då. Och nu senare åren har vi stabiliserats. Men det är ju ett sånt där band då, som hängt med länge liksom.
Ja. Hur lät det då?
Det låter så här.
Det är Samuel, va?
Samuel och jag är det som sjunger.
Ja, berätta lite om låten.
Ja, men vad plockar du upp då?
Nej, men jag har ju hört den hur många gånger som helst. Ja. Så det är ju första, det är ju liksom en legendarisk första vers där, va?
Ja. Hur går den då?
När lamm blev vargar och gick till attack.
Ja, just det, precis. Exakt. Nej, men det handlar ju om det här som vi ska göra ett avsnitt om då. Om kejsar Konstantin, eller egentligen inte om honom, men om den konstantinska vändningen som har fått sitt namn efter honom. Vilket man kan problematisera. Men det här hur kyrkan går från att vara en förföljd minoritet som tyckte att bergspredikan var det viktigaste att prata om, till att vara en förföljande majoritet, kan man säga. Och där bergspredikan inte längre är så viktig, utan är mer en fråga för de riktigt fromma. Tror jag. Så det handlar om, jag tror första versen är 300-talets menmärks än idag. Nej, det är andra versen förresten. Ja. Kyrkan och imperiet slöt en ohelig pakt, sålde ut sig själv för lite mer makt. Fiende kärleken vändes till slakt när lammen blev vargar och gick till attack.
Precis.
Så det handlar om det. Det var väl också när jag var som mest, alltså det är ju punk liksom då, som ni inte uppfattade detta. Och då,
men när liksom, kom det här?
Men det här måste vara 2010 eller 11.
Ja, just det.
2011 borde det vara.
Just det.
Och liksom det är ju Svartskärm har blivit ett sånt där, det är oftast jag som har skrivit texterna i bandet, men det har ju liksom varit, alltid varit mycket olika människor med liksom, ett sånt projekt. Man drar med sig lite folk så till höger och vänster och så kör man, och vi repar ju typ aldrig. Alltså när vi ska åka till studion så har vi ju inga låtar. Alltså vi åker på fredagen, ses vi, och så har jag lite textfragment, och så har någon något riff, och så har någon annan något textfragment, och så bara skriver låtar på hela fredagen och lördagen, och sen bara sätter vi allting på söndagen och så åker vi hem.
Alltså för lyssnarna så är ju detta liksom ett stående skämt mellan oss två. De otroliga liksom världarna det är emellan när vi går in i studio.
Exakt. Ja, men det är ju så. Och det låter ju därefter också, om man säger så.
Ja.
Ja, men det är ju lite charmen med svart skärm. Alltså det är lite, det ska vara med punken.
Men alltså jag kan ju inte punk. Alltså nej. Jag lyssnar inte på punk i vanliga fall förutom när ni släpper grejer.
Mm.
Det är på riktigt typ det enda punken jag lyssnar på.
Ja.
Det är väl fint på sitt sätt.
Bästa punkbandet du har hört helt enkelt.
Men var är ni liksom i punkvärlden? Är det liksom folk Är ni duktiga liksom? Är ni bra?
Jo,
är det så här, men det här är schysst punk liksom?
Ja, men precis. Det tycker folk. Absolut. Ja, vi får schysst punk liksom. Och sen så blir ju vissa blir skitarga för att vi är kristna. Liksom, och tycker att det är det sämsta. Liksom. Och, det är de här punkarna som ska vakta. Liksom.
Ja.
Och andra tycker att det bara är löjligt. Och det är ju sant.
Ja, men det är sant.
Ja. Och, men väldigt många tycker det är ganska fascinerande. Alltså jag har ju gjort en del intervjuer och sådär i olika punksammanhang och någon podcast. Och lite så här. Döda katten kan ni kolla in förresten. Döda katten finns en podcast som heter. Det finns ett långt samtal med mig och han. Och han är ateist. Vi fick väldigt fint samtal om tro och kyrka och makt och liksom sådär. Men recensionerna från liksom helt sådana här profana sammanhang. Det är en schysst punk liksom. Jag minns någon recension som var såhär, det här är jävligt bra liksom. Men på grund av texterna och dess religiösa innehåll så saknar den där lilla edgen som får mig att bränna polisbilar. Och då kan inte det bra betyg.
Alltså, så tantigt sätt.
Härligt. Ja. Det är ju spännande där. Men jag skulle komma till det här med att man är kreativ och så hänger folk på. Liksom, eller att man gör saker tillsammans.
Ja.
Jag får ju idéer jämt. Liksom, jag har ett huvud som inte kan sluta få nya idéer som jag går igång på.
Ja, just det.
Och ibland är det en välsignelse, men jag gör ju kanske, jag påbörjar, om jag får 10 idéer så påbörjar jag 3 av dem.
Mm.
Men de som verkligen tar fart och blir någonting med är nästan alltid de som andra hänger på med eller som jag bjuder med folk i. För att där får man fart tillsammans och det blir mer spännande och det blir inte bara mitt utan det blir så här något som växer vidare liksom.
Ja, men just det.
Och det har varit, det är lite för mig så här, när jag nu för tiden när jag försöker göra någon slags urskiljning bland alla idéer, så här, vad ska jag faktiskt satsa på, vad är vettigt, är det så? Ja, men då är ett av de här grejerna jag har för mig själv som ett, inte kriterium men som vägledning, är, ja, men har någon annan hakat på detta, är det någon annan som har gått igång på detta när du pratat om det och liksom blir pepp och dras med, eller finns det någon annan som du kan göra, och då blir det så här, ja, men då kanske det är detta jag ska gå vidare med liksom. Mot projekt där det bara hänger på mig eller bara blir mina grejer. Liksom, sådär. Så det förklarar till exempel vårt bokprojekt. Sådär.
Ja, men precis.
Ja.
Det var ju ett gemensamt arbete.
Ja, men verkligen. Och även då musiken. Eller så. Och det enkla är väl såhär, det största projektet jag har gjort själv är ju det här rollspelet jag släppte nu. Då. Och där, men även där fick jag ju liksom så där var det ju ändå så att jag, när jag funderade på om man verkligen skulle göra det, så frågade jag ju folk och bara, vad tycker ni om de här idéerna? Liksom.
Ja, just det.
Så ändå sjukt viktigt det där att liksom känna att det här är någonting som får resonans. Liksom, och det ringar på vattnet av det. Och sen så kopplar jag ju in folk i projektet och var verkligen inte själv så. Liksom. Men det var väldigt tydligt mitt projekt på ett annat sätt kanske än vad den här podden är eller liksom bandet. Eller
men vad märkte du att det var någon skillnad i det liksom kreativa tänket eller processen eller?
Alltså på ett sätt så är man ju mycket friare. Alltså man vill inte, det är ju ingen annan som sätter stopp för mig vad jag vill göra. Liksom. Mer än liksom, att jag får feedback och så agerar jag på den. Men det är också tråkigare för att det blir bara det jag själv kan komma med till bordet.
Ja, just det.
Och det är ju det jag tycker nästan är roligast. Och nu är vi inne i ett sånt del av rollspelskapandet här med expansioner som kommer. Då är det tre. Har vi liksom lagt 3 stycken fristående skribenter som inte är jag. Som skriver egna grejer till rollspelet nu. Och bygger vidare på världen liksom. Och det, jag är också sjukt pepp på det. För att få se liksom vad andra gör med det här. Liksom, bygger vidare på detta. Liksom, kommer med sina grejer till bordet. Och det saknar jag rätt mycket då i rollspelsskrivandet.
Ja, men det kan jag känna igen också med. Det kan jag känna igen mycket med den andra musikaliska grejen, eller den enda musikaliska grejen som just nu är aktiv för mig. Och det är ju storbandet, som på intet sätt är mitt storband, utan jag är väldigt lite ägare av det. Men där kan vi känna
Bonball.
In...
Bonball. Bodycool. Bodycool Orchestra.
Gospel and Jazz Orchestra.
Mm. Är det så mycket gospel och jazz?
Ja, ja, det
gospel
är
det
mycket.
Ju. Men är väldigt mycket jazz? Gospel.
Ja. Ändå en hel del jazz alltså.
Är det då? Ja, ja. Jag har aldrig sett det.
Nej, det är ju kaos.
Du har aldrig bjudit in mig till en konsert.
Har jag väl?
Nej. Ja, till... typ såhär, vi ska spela i Lund. Ja,
lycka till. Nej, vi ska ju till Öckerö och spela.
Ja, men det var ju jag som såg att du hade skulle göra. Du har inte berättat för mig att du skulle Öckerö och spela.
Nimbus. Mm. Ja, men där är det ju ganska mycket, där är det ganska mycket åt, alltså, jag vet inte om det är, det är nog för att jag inte har så jättetalangfull med det där, men det har också varit så här, för mig har det där varit, för mig kan liksom kreativiteten i musiken, just det här väldigt fria, spontana, hitta på grejer, kan vara så här, jag är inte skitduktig på att improvisera grejer. Så. Alla de där jazzmusikerna, det är ju det de gör. Alltså de lever ju på det. Liksom. Mm. Men jag har märkt där att där är min roll i den kreativa processen, exempelvis att göra, spela in en skiva eller någonting. Alltså att det blir väldigt mycket en gemensam effort. Liksom. Jag går in i studion och sen så spånar jag Stoffe, hur kan vi göra? Och så testar vi oss fram och så blir det någonting. Mm. Men jag menar att de liksom, originella idéerna är ju inte mina.
Jag kommer att tänka på en grej nu, ja, helt fritt från det du säger, men en sån där grej som, för jag har kompisar som är väldigt kreativa men som aldrig släpper ifrån sig någonting, och då menar jag inte att man måste släppa saker kommersiellt eller för en stor marknad, men det gäller så här, ja, men nu är jag klar med den här tavlan till exempel.
Precis.
Det händer inte. Så de håller på med olika projekt och så blir aldrig någonting klart, och så var det någon gång jag pratade med dem där och så bara, men hur kommer det sig att jag blir klar med saker och inte dem? Och det, egentligen är det ju så att ingen av oss blir ju klara, utan jag släpper ifrån mig saker när jag tycker att det är gott nog eller jag inte orkar arbeta på något längre.
Just
och så får det komma ut så pass dåligt som det är. Jag är inte, där är jag inte så mycket perfektionist. Den kan få ångest om någon kritiserar det. Så där blir jag perfektionist. Men liksom. Och det där tror jag har varit väldigt värdefullt med att ändå våga så här släppa. Och det hänger ihop med punken, tänker jag. Att så här, man vågar släppa och jag tycker ju, om man hör våra album till exempel, eller så här, att vi, då tycker jag det senaste låter bättre än det innan. Liksom.
Just det.
Men vi hade inte kunnat göra det här från början. Mm. Alltså det sista albumet, eller sista EP:n, hade vi inte kunnat göra om vi inte hade gjort de andra albumen. Liksom.
Just det.
Och lite så är det också med rollspel. Alltså, om inte jag hade gjort alla de här dåliga små skrivförköken i skräck, eller saker som liksom inte blev någonting med, eller aldrig tog fart, eller aldrig så här. Då hade jag inte gjort det nästan, men jag måste göra saker och säga, men nu är det klart att släppa vidare.
Precis.
Men om jag hela tiden försöker fira på en och samma sak tills den blir perfekt, liksom.
Exakt.
Då blir det aldrig något släppt, och så kan man inte komma vidare heller, för då har man inte gjort det där som man kan bygga vidare på.
Ja, men, och där tänker jag på två saker. En sak som jag verkligen har lärt mig från vår vänskap, och från det där sättet att tänka, så är det just det där, ja, men vi gör det. Alltså vi bara testar att göra det.
Mm.
Ja, men tänk om det blir dåligt, tänker jag direkt. Ja, tänk om det blir dåligt. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Det blir dåligt. Vi gör det. Det är bättre att göra det än att inte göra det. Och så gör vi det.
Mm.
Och så blir det som det blir. Ofta blir det så här, det blir okej.
Okay. Mm.
Okej till bra. Någon gång skitdåligt, men what the heck liksom. Och den andra grejen jag tänker på, det är också det här lite som jag kan känna lite med inte minst med saker vi har gjort ihop, men även, jag märker hur det har påverkat mig att och de där hänger ihop, de där två sakerna, och det är det här att man gör saker som behövs göras.
Mm.
Så det var ingen som hade skrivit en bok om det där sker. Då gör vi det. Det här hade vi, det här vill vi ska finnas. Det är ingen som gör det, då gör vi det.
Mm. Precis.
Då sätter vi ihop det. Och sen som folk kommer att säga, det var inte bra nog, så säger vi, gör något själv. Du är jättefri att göra något, men det var ingen som hade gjort någonting. Och nu behövde vi göra det, för det fanns inte. Då gör vi det.
Mm.
Liksom. Jag tänker, det är lite så, men det är lite så med några grejer som vi har liksom påbörjat eller också avslutat.
Ja,
att det är lite genomgående sådär, att vi märker att, men varför gör ingen... För vi har ju haft idéer där vi märker att, men det här är redan gjort.
Ja,
men då gör vi inte det. Då släpper vi det.
Ja,
någon annan har gjort det bättre, skitbra.
Ja, men visst är det så. Och sen punkband eller gospel och jazzband finns ju också, men man gör det ändå. Så att det
jo, men absolut.
Kul ändå. Men
absolut.
Det ligger, men det där hänger för mig ihop också med hela punk- och anarki-grejen jag har burit med mig sedan högstadiet. Att säga, ja. Men gör saker själv. Om det krånglar på gatan, sitter inte och vänta på att kommunen ska lösa problemet. Om du just kan det. Ta tag i det. Liksom. Det. Så här, saknas det här i samhället, bygg upp det där då. Ja. Liksom. Och liksom ta tag i saker, ta ansvar för ditt och andras liv ja. Och liksom, situationer. Och det har varit jättevärdefullt. Och punkens liksom så här, ja, det kanske inte är det bästa som kommer släppas.
Ja.
Men det är kul. Och det släpps.
Ja, ja.
Liksom. Ja.
Precis.
Och så jäkla mycket bättre är inte de där som lyckas heller. Nej. Oftast. Precis. Utan man tror bara det för att de faktiskt gör det. Precis. De får ju stå på en scen så de måste vara svinbra.
Liksom. Ja, precis.
Ja. Och sen bara, men de kanske inte var så jäkla bra. Liksom.
Ja, men, och lite den där attityden tror jag. Jag tror jag har fått med mig det också liksom teologiskt. Alltså det där fick jag med mig liksom redan från när jag började läsa teologi hur kyrkan var alternativet liksom.
Ja. Ja, ja.
I första hand.
Ja, ja, visst.
Alltså, tycker ni det här är skit, gör något annat då. Var profeter liksom.
Ja,
ja, fast tänk om det inte blir helt rätt.
Ja,
ja, fast det är inte poängen. Ja. Poängen är inte att kyrkan alltid i alla tider ska göra allting rätt. Utan kanske ibland bara göra saker. Och vara ett alternativ som inte är helt perfekt eller helt genomtänkt alla gånger. Men utifrån att bara försöka älska Gud och sin nästa och sig själv så gör man så gott man kan.
Ska vi lyssna på lite Bodekul?
Ska vi göra det? Ja. Ja.
Nu ska vi se vart försvann den. You gave to me. You gave to me. Jag tror den går så här. You gave to me. You gave to me. You gave to me. You gave to me. I'm gay to you. You gave to me. Är det den?
Det här är alltså en osläppt låt från nästa Bodekul-platta. Inte för att den inte kom med utan därför att inte skivan är släppt än.
Ja,
det blir lite smygpremiär här så dela inte detta. Men hela den här nästa skivan är alltså en tribute-skiva till den amerikanske gospelartisten Andre Crouch.
Jag kan inte lyssna på det här utan att tänka att det är Flight of the Conchords musik som gör det där. Men det är så ja, väldigt.
Linjen för det här, det var lite D'Angelo, men inte minst Erik Gadd.
Ja, skulle säga det, yes, att det låter yes. Gadd.
Yes, ja. Det är det vi jobbar mot. Det blir bara värre och värre kan jag säga för varje vers.
Men det låter också, nu kommer någon himla panflöjt in också. Vem ser det var det?
Jag tror inte att det är någon panflöjt faktiskt.
Det är en panflöjt här ju.
Jag kan inte.
Nej, men du är gospelmusiker får man ju säga då.
Ja, Ja, okej. Okay.
Och gospeln växer ju fram ur, alltså ur slaveriet egentligen ju. Kan man säga, som tradition där.
Kommer ju från många, Negro Spirituals.
Som... Precis, och många av de sångerna lever ju också, finns ju kvar i den kulturella miljön så att säga. Och var ju från början ett sätt, alltså en frigörelserörelse kan man ju säga. Alltså,
absolut.
Med ganska tydliga politiska liksom, konsekvenser och sådana här grejer.
Absolut.
Hur pratar man om sånt idag liksom, när man kör gospel? Liksom, hur man, så här, man liksom lånar eller snor beroende på hur snäll man vill vara. Liksom hela det uttrycket. Finns den här funderingen kring befrielse och politik med skulle du säga? Eller är det bara någonting som är så här, nej men det är en historisk anekdot typ?
Alltså vi, så här, om du åker till USA, definitivt.
Mm.
Inte här i Sverige.
Nej.
Men vi har liksom inte haft det heller. Alltså vi har ju andra musikstilar och sånt som blev liksom kampsångerna.
Absolut, absolut.
Sådär. Sen har vi inte haft slaveri riktigt så sent heller. Men definitivt finns det ju kvar i USA. Men sen så är det ju, sen så har det ju blivit mer och mer en musikgenre. Så. Men jag tror att en av de stora skillnaderna också när liksom gospelmusik kommer till Sverige så blir den väldigt clean.
Mm.
Så. Och den saknar ofta lite av det där, tycker jag, djupet. Alltså vissa enskilda personer kan hitta det där i sig. Alltså man känner igen den där känslan av it's Friday and my bills are due. Precis. My 3 months old baby needs some shoes.
Ja.
Men är vi rent krassa så är liksom 99% av gospelkörerna i Sverige har aldrig upplevt det. Liksom. Det är väldigt tydligt lånat kulturellt liksom, fenomen. Sen är det också väldigt tydligt att gospelmusiken i USA är gudstjänstmusik.
Mm.
Och det är det inte i Sverige. Alltså det är motsvarande lovsångskultur skulle vi säga, eller psalmsången.
Mm.
Sådär. Och att liksom frikoppla det från gudstjänstlivet som ofta sker. Nu ska vi åka iväg på turné, 2 mini-helgturnéer. Vi kommer inte att ha några gudstjänster. Utan det är ju konserter vi spelar.
Ja.
Och det tror jag gör någonting med liksom gospelmusiken.
Mm.
Definitivt. Men det tror jag också har lite att göra med att i vår kontext så kan ibland de där texterna upplevas som just framgångsteologi. Finns också sånt i det. Liksom.
Ja, visst.
Men i den kontexten där de liksom skrivs och där det kommer ifrån, det blir liksom någonting annat. Så här. Det är skillnad vem som sjunger och vem som framför liksom musik eller konst överhuvudtaget, vilken kontext man befinner sig i.
Exakt.
Så att nej, jag skulle säga att och, men jag menar, sen är det så med gospelmusiken i USA också att den är ju kommersialiserad och det är ju liksom megastjärnor och hur rika som helst. Men där finns ändå grogrunden och traditionen kvar.
Precis. Ja, intressant.
Men skriver ni bara liksom teologiska politiska texter i svarta skärm?
Nej, men vi har ju en som jag var inne på här på senaste plattan då. Som jag skrev kanske bättre låtar på den plattan än den här låten, men som heter Psykbryt då.
Vi lyckas med nästa liv eller pumpa kroppen full med lyckas det så liv. Kommer ingen fram, kommer fara skylta mig. Kommer inte skylta mig, för fan det hjälper. För fan det hjälper. För fan det hjälper. Kommer inte ha en hjälper.
Oj, vilken arg gitarr. Den är tung.
Ja, men det jag gillar, för mig låter gitarrerna som den här, det fanns, vad hette han? Han som blev Money Brothers sen, han hade ett band.
Ja,
Monster,
ja.
Va?
Ja, ja, just det. Ja.
De hade sådana gitarrer i några låtar.
Ja, gött alltså.
Ja. Den heter ju Psykbryt då, den skrevs, grunden till texten skrevs ju när jag mådde som sämst nu. Min senaste liksom djupa depression jag hade som var under flera år. Jag var sjukskriven,
ja,
på deltid om inte annat. Liksom. Ja. Då skrev hon här. Kommer ingenstans som en sjungen fru i värnen. Kommer inte flytta på mig förrän jag haft ihjäl mig. Och så handlar det också om så här. Ska jag önska mig själv bättre lycka nästa liv? Alltså ta livet av mig.
Mm.
Eller proppa kroppen full av lyckra eller stesolid. Ja.
Mm.
Eller antidepp och sådär. Handlar om det där, och det handlar också om så att bli överens med att man så här, jag kommer aldrig leva som jag lär.
Mm.
Och kanske inte bli bättre än det här. Och,
mm.
Men också där någonstans finns det något fragment av att så här, inte... Så när man har blivit så där sjuk som jag var då, så allt rasar ju liksom.
Mm.
Och så kämpar man så jävla mycket för att komma tillbaka.
Mm.
Ja. Och någonstans så inser man efter ett tag att jag kommer aldrig komma tillbaka till där jag var. Utan det här har permanenta konsekvenser för mitt liv. Både rent så jag kommer må framöver och så här, vad som funkar och inte. Men det har också ändrat min person. Liksom,
till just det.
Och det var också en del av liksom, att få in det på något sätt. Ilskan, men också så här, konstaterandet och att bli vän med den grejen i det. Att, så här, nej, men okej, ja. Det är en annan... Jag behöver inte må så här dåligt.
Mm.
Men jag kommer inte komma tillbaka. Precis. Det kommer vara något annat. Jag kommer kunna må bra igen, men jag kommer inte må som jag gjorde innan. Jag kommer inte vara den Tobias jag var innan helt och hållet. Och liksom. Sådär.
Men alltså, ibland så säger man ju, ibland så hör man folk säga det. Men upplevde du liksom att processen med att skriva exempelvis den här texten, var det liksom en hjälp? Var det som en terapi?
Ja, men det är det. Alltså, att sätta saker på papper.
Mm.
Alltså, oavsett om någon annan läser eller inte. Hjälper jättemycket för hjärnan att inte loopa. Liksom.
Yeah, yeah.
Så det är det ju. Och också det att kunna så här, sätta ord på mig själv, vad det faktiskt är jag känner.
Just det.
Hjälper mig också att distansera mig till viss del till det jag känner.
Yeah.
Och i en depression så är det jävligt viktigt att kunna distansera sig till vad man känner. För annars så överlever man inte.
Alltså,
om jag får för mig att det jag känner är hela min verklighet och hela mitt jag.
Ja. Yeah.
Då kan man inte, då skulle jag inte fortsätta leva liksom.
Nej, just det.
Utan jag måste förstå att det här, dels är en sjukdom och det är en del av mig och det är sant, absolut, men det är inte hela sanningen, och det är framförallt inte sanningen om mitt liv taget i större perspektiv, och utan det är en del av det liksom. Och att kunna skriva dem så hjälper i alla fall mig att så här, ställa mig lite utanför och se det som en process i mig, eller en del av mig, än att det är hela grejen liksom. Sådär.
Jag tänker en sån här låt liksom. Har du själv upplevt att du blivit hjälpt av en låt eller musik i ditt eget liksom när du har mått dåligt?
Så här. Ja, men hur många gånger som helst.
Ja.
Ja, det är så viktigt för mig med musik. Ja. Alltså, att lyssna på olika typer av musik, och kanske inte minst när jag var tonåring och gick igenom massa känslor och sådär.
Just det.
Relationer och annat sådär, som när konstnärer sätter ord på det där som man själv inte hittar rätt ord för.
Liksom. Nej, just det.
Eller ett språk för. Liksom. Verkligen så. Det tycker jag liksom är återkommande sådär. Och jag har ju några mindre så med åren, och det är nog för att jag lyssnar mindre på album nu för tiden. Och mer på liksom Spotify-mixar och sånt där.
Ja.
Men man har ju album som man vet, så här, det här albumet var viktigt för mig under den här tiden.
Ja, absolut.
Och när man lyssnar på det så kommer det där tillbaka liksom.
Absolut.
Ja, men sommaren Lisa gjorde slut så lyssnade jag på Pearl Jam-plattan eller ja, det är egentligen, då var det egentligen mest Red Hot Chili Peppers platta liksom, den Walkabout och de här One Hot Minute heter den.
Ja, men det är ju skithäftigt det där. Alltså när man kan slänga på en skiva liksom, och så bara slungas man tillbaka. Så är man där igen liksom. Känslorna, de är inte lika starka, men de är där liksom. Jag kommer ihåg, jag överlevde liksom ett helt konfaläge där jag var bara trött och sleten på att lyssna på Prince Kiss. Ja. Skittramsig låt. Har inte med något att göra. Men för mig var det bara en sån här, det var bara en sån här ventilgrej. Att bara allt som var så här jobbigt och stora frågor och bla bla bla, så bara få lyssna på något trams som bara är bra.
Mm. Ja. Ja, men jag minns, alltså inte minst när jag gick igenom skilsmässan, så fanns det ju sådana här skilsmässolåtar.
Ja.
Thomas Andersson, vi hade någon skilsmässoplatta och eller några låtarna var tydliga med det, och det fanns någon så här, jag tror till och med Mauro Scocco har någon så här skilsmässolåt liksom, ja. Så här, som, musik som jag normalt så, Thomas,
du sjönk liksom ändå den, så liksom. Pass djupt liksom,
ja, men det gjorde jag ju ändå liksom. Det får man ju ändå erkänna. Och det hjälpte ju då. Inte musik som, vissa av dem är ju verkligen bra låtar, men, ja. Men musik som också, alltså, kunde prata om det man gick igenom på ett sätt. Och det var ju lite som att gå i sån här terapi, tänker jag ibland. Alltså så här, sorggrupper. Eller,
just det.
Bara få höra att man inte är så himla ensam och känna så här.
Ja.
Om andra tar sig igenom saker så kan man också göra det. Liksom.
Vill du höra något riktigt märkligt? Jag har aldrig berättat det här för dig.
Ja.
Jag har ju en skilsmässolåt för din skilsmässa.
Nej.
Jo.
Det här är ju ganska spännande.
Det här är så himla meta på något märkligt vis.
Vad är det här för låt då?
Jag tror att den heter Hold My Hand.
Ja.
Av Christian Walz.
Aha, okej.
Okay. Och det var en sån låt som jag visste så här, det här kommer du aldrig uppskatta.
Asså, ja.
Det kommer inte ge dig någonting, liksom.
Okej.
Okay. Så jag hade sagt det. Det är inte så att jag har gått och ältat och gråtit över din skilsmässa. Så jättemycket, ja, lite grann. Men det är inte så att jag har haft någon längre.
Ja, nej.
Men jag vet att jag lyssnade på den här låten och verkligen, och det var precis liksom när du gick igenom det. Och så bara så här, jag tänkte verkligen på dig så här liksom, att, ah, det där. Så varje gång jag hör den så tänker jag på dig. Ja.
En gång satt vi och skulle skriva på vår bok i Göteborg. Och så bara tröttnade du och jag på att skriva på boken. Vi bara, vi drar hem. Och spelar in en låt. Kommer du ihåg det?
Oh my goodness.
Ja. Och så är Björn, bodde jag med då. Det var också efter skilsmässan här.
Ja, precis.
Så Björn bodde hemma hos mig då. Så vi spelade in en låt, vi tre.
Det gjorde vi faktiskt.
Vi drack någon till bärs där och så skrev vi också.
Mm.
Så den är ju inte släppt någonstans.
Nej, som tur är. Fram till nu.
Ja, det är min fråga.
Alltså släpps den nu då liksom?
Ska vi låta folk få höra det här? Eller ska vi liksom...
Ja, jag vet inte.
Nej. Det är ju en cover. Är det?
Ja, det är en cover.
Om en utekväll. Med tre grabbar som är väldigt lika dig, mig och Björn. Som går ut.
Som aldrig har hänt, ska jag säga.
Det här har ju aldrig hänt, nej det kan ju
utan vara. Det här är ju, vi kommer ju inte in på de här ställena.
Nej.
Det här skulle inte hända.
Precis. Nej, men ska vi lyssna på den? Nej, vi säger hej då istället.
Ja, vi gör det va. Ja. Kan vi få en oldie but gold innan?
Ja, det kan vi få.
I love gold! The look of it, the taste of it, the smell of it.
Kanske behöver den ensamma konstnären i ateljén tänka lite som munkarna alltid gjort. De säger, om inte jag målar den här tavlan så målas inga tavlor i världen. Om inte jag gestaltar Guds rike på det här sättet kommer ingen att göra det. Men om jag gör det så gör hela kyrkan och hela världen det.
Ja, alltså det är ju varken oldie eller goldie. Det är verkligen stretchinget.
Du börjar bli gammal och du är väldigt goldig. Så att...
ja, jag gissar att det är jag som har sagt det.
Det är Kristoffer Lignell som har sagt det senast numret av Pilgrim. Skapande.
Ja, precis. Mm. Väldigt fint samtal jag fick ha med Erik.
Fint nummer och fint samtal, absolut. Mm. Mm. Du säger fina saker.
Äsch.
Så är det. Nej, men...
Du, tack för detta.
Tack för detta. Stay tuned.
Jag har en sexy bak,
yeah!
Och liksom den kan man ha en delad smak, men det finns ingen som kan tävla om denna sak,
yeah!
När jag dansar blir det rikligt med mitt skak.
Då kommer till en brygga.
Om du undrar hur jag kan komma undan när det är bara tur,
yeah!
Jag är uppväxt på zoo i en liten bur. Så ikväll ska jag lära dig om hur jag djur.
Då går vi till refrängen.
Vi är inne på klubben.
Om vi skakar vår bak.
Och vi är i VIP.
Om vi skakar vår bak.
Och vi bjuder laget lugn.
Om vi skakar vår bak.
Vi åfick plus.
Om vi skakar vår bak.
Och vi kastar oss ut.
När vi skakar vår bak.
Och vi sprang från ett slut.
När vi skakar vår bak.
Så vi tog en falafel.
Om vi skakar vår bak.
Men Björn fick en kebab.
Om vi skakar vår bak.
Så vi gick en andra lång.
Om vi skakar vår bak.
Och vi dansar till en sång.
Om vi skakar vår bak.
Vi vet hur ingen stil.
Om vi skakar vår bak.
Men du ser det från en bil.
Om vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
Jag har en sexy bak.
Yeah!
Och när jag skakar den är ingen slag.
Oj, oj, oj.
I vanliga fall är jag tyst och snäll. Men baby, jag har ingen läggtid ikväll.
Nu går vi till en liten brygga.
Ha.
Titta hit när baken rullar över rhymes och beat. Har inte sett en sådan estetik. Jag skakar rumpan trots att den är vit.
Dags för refräng.
Vi är inne på klubben.
Om vi skakar vår bak.
Och vi är i VIP.
Om vi skakar vår bak.
Och vi bjuder laget lugn.
Om vi skakar vår bak.
Ur vår ficklund.
Om vi skakar vår bak.
Och vi kastar oss ut.
När vi skakar vår bak.
Och vi sprang från en snut.
Om vi skakar vår bak.
Så vi tog en falafel.
Om vi skakar vår bak.
Men Björn fick en kebab.
Om vi skakar vår bak.
Så vi gick till andra lång.
Om vi skakar vår bak.
Och vi dansar till en sång.
Om vi skakar vår bak.
Och vi vet hur ingen stil.
Om vi skakar vår bak.
Men du ser det från en bil.
Om vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
Om vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
Faktameddelande. Mitt skak upphärde centrifugallagen. Det var jag som kraschade 11 septemberplanen.
Jag har en sexy bak, bevittnar ett mäktigt skak. Jag skakar för systrar och bröder. Jag skakar tills rumpan en glöder. Så beskåda skinkorna mina. Det var skaket som pajade Fukushima. Som i Lejonkungen är skinkorna prima. På min webcam kan du baken streama. I det svarta hålet till galaxen beama.
Om vi skakar vår bak. Om vi skakar vår bak.
Och vi är i VIP.
Om vi skakar vår bak.
Vi bjuder laget lugn.
Om vi skakar vår bak.
Ur vår ficklund.
Om vi skakar vår bak.
Och vi kastar oss ut.
Om vi skakar vår bak.
Och vi sprang från ett slut.
Om vi skakar vår bak.
Så vi tog en falafel.
Om vi skakar vår bak.
Men Björn fick en kebab.
Jag är vegetarian.
Så vi gick till andra lång.
Om vi skakar vår bak.
Och vi dansar till en sång.
Om vi skakar vår bak.
Vi vet hur ingen stil.
Om vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil.
När vi skakar vår bak.
Ja, du ser det från en bil. Två falafel och en kebab.